Hej och välkomna till budskapet, en kristen podd om vänsterpolitik och en vänsterpolitisk podd om kyrkan. Det här är inte bara en podd för personer som är vänster och kristna, utan också en podd för dig som är vänster utan att vara kristen, eller kristen utan att vara vänster. Vi som gör den här podden tillsammans heter Erik,
Elin
och Henrik.
Och idag ska vi tala om den kristna högern och om frikyrkans klassresa.
Hurra!
Yes.
Och vi öppnar golvet, höll jag på att säga, men vi ska alla dela liksom dela lite tankar kring det här, och är någon som har en sån här det här vill jag säga.
Men jag tänker att vi kan säga någonting om varför vi vill prata om den kristna högern i en podd om vänsterpolitik och en vänsterpolitisk podd om kyrkan.
Ja, varför ska vi göra det för?
Nej, men det är väl jättebra att fråga oss varför ska vi prata om den kristna högern när vi är någonting som representerar kanske den så kallade kristna vänstern. Mm. Men det är väl också som en liten hjälp att reda ut begrepp helt enkelt, när vi också ändå relaterar till någonting som vi kallar vänster och höger.
Mm.
Men också för att de kristna som hörs mest i den offentliga debatten är kanske de högerkristna. Det är också därför vi gör en vänsterkristen podd.
Precis så, för vi behövde vår arena, och den kristna högern har dominans över väldigt många andra arenor. Och då riskerar ju de att bli agendasättande, och det är ju högst problematiskt. Då tänkte vi ta chansen att prata bakom den kristna högerns rygg och förklara vilka de är egentligen.
Men också reflektera över varför den kristna högern är så stor, när vi tycker att det är självklart att man är vänster om man är kristen.
Mm. Och sen tycker jag det är en bra grej att vi pratar i begreppen vänster och höger. Alltså att vi definierar ut lite så här, vad är det vi menar med vänster och höger, och att liksom det kristna samtalet är inte frånkopplat från politiken och ifrån frågor som man skulle kunna då klassa utifrån liksom vänster- och högerperspektiv. Så att erkänna att vi inte står över eller bortom politiken, så att säga.
Mm. Men också att jag tänker att för de lyssnare som inte är orienterade i det kristna landskapet i Sverige, så kan det ju vara... Jag tänker att det är viktigt att vi inte skapar en förenklad bild av den kristna högern och vänstern, för den är inte helt överensstämmande med liksom den sekulära högern och vänstern. Jag tänker att den kristna högern ser annorlunda ut på vissa sätt. Och att det är... alla landskapet ser annorlunda ut helt enkelt. Det kanske vi kan återkomma till.
Ja, men ska vi reda ut lite där? Är det någon som har en bra take på det där, och liksom, inte definition, men i alla fall om vi ska ringa in vad vi menar med kristen höger? Eller?
Precis.
Ja, om man säger så här, vi vet vad, alltså, de flesta är väldigt bekanta med kristna högern från USA.
Mm.
Det är väl där begreppet delvis kommer ifrån, och där vi liksom, vi vet, många vet ungefär vad man menar när man pratar om den kristna högern, eftersom den evangelikala rörelsen i USA blev väldigt tajt sammankopplad med en höger politisk rörelse under då andra halvan av 1900-talet, kanske mest så här 60, 70, 80-tal, när det blev liksom en fråga om alltså moralfrågor från liksom kristna kyrkor blev liksom upphöjda in i republikanska partiet på ett tydligare sätt. Så det tänker jag ofta på. Och det kan man delvis kanske dra ifrån, men kanske inte exakt översätta i Sverige.
Men kan vi stanna upp för det här begreppet evangelikal? För det är just ju det. Någon slags importord från USA som man hör mer och mer i Sverige. Inte bara inom kyrkan utan också utom kyrkan. Vad betyder evangelikal?
Henrik, vill du hoppa in? Eller?
Nej, take it away please. Jag är också nyfiken.
Nej, men det är... jag tror att det är en... vad säger man? Källa till viss förvirring. För att det finns ju vissa då kristna rörelser, väckelsekristna rörelser i Sverige. Till exempel evangeliska frikyrkan. Alltså evangelisk. Och då är det alltså att man utgår från en väckelsekristen tradition där omvändelse och mission är liksom A och O. Liksom det främsta liksom pelarna eller så. När man pratar USA så är det delvis det, men det är mycket liksom mer tydligare kopplat till vissa politiska rörelser i USA. Så. Jag vet inte om ni har inflik på det, eller håller med?
Ja, men det är också de här, nu kanske jag krånglar till det, men att det är evangelikalism och evangelisk är två olika saker. Även om det låter väldigt likt. Men det var precis det du sa.
Men det har varit debatt i EFK, i Evangeliska Frikyrkan, om man ska ändra, alltså, eller är det inte EFK? Alltså, där man ska ändra deras liksom, grund... vad heter det?
Skulle de heta Evangelikala Frikyrkan istället?
Men att vissa ifrågasatte om man skulle använda ordet evangelisk, eller de kanske använder ordet evangelikal. Inte i namnet utan i liksom grund i stadgan. För att man ansåg att det ordet var liksom kapat av den amerikanska högern. Så blev det mycket debatt om så här, ska vi anamma det ordet som vi tror är sant utifrån liksom evangelisk, och om vi backar så evangelium är ju goda nyheter, det som är berättelsen om grundberättelsen i det kristna budskapet liksom. Så det ordet i sig är ju inte kopplat till någon sorts politik så, på det sättet.
Nej, utan till en speciell typ av kristendom, precis som du sa, som präglas av liksom en stark tro på Bibeln som auktoritet och på omvändelsen och
att, mycket betoning på
det kristna livet tar sig i särskilda uttryck liksom, i ens vardagsliv.
Man tonar gärna ner liksom prästadöme och betonar gärna liksom församlingen och liksom Lausanne-deklarationen kan man ju läsa in på om man skulle vilja. Det är liksom ett grunddokument som
jag vågar inte droppa Lausanne-deklarationen. Men
då tog jag den och låter som att jag vet precis vad som står där.
Något sorts grunddokument som man... Ja.
Men jag tänker att den här debatten i IFK illustrerar ju också för känslan inför det evangelikala namnet. Och även inom då den kristna högen, inom den evangelikala rörelsen, så är det liksom inte... Alla är inte galna republikaner. Liksom. Utan det finns ju en bredda.
Precis. Och då ska man väl säga att eftersom historien kring frikyrkan i Sverige och historien kring evangelikalismen i USA är så olika, så kan man liksom inte dra likhetstecken mellan dem. Och det ska sägas att tidigare så var ju till exempel antiabortfrågan i USA var ju en fråga främst för katoliker. Och sen så anammades det i en tid när, vad säger man, evangelikal kristendom i USA var på, vad säger man, dekis sådär, när det kommer till makt, och då anammade man den frågan som ett sätt att engagera sin bas på ett sätt, men det hade inte tidigare varit en så upphöjd fråga för kristna i USA som inte var katoliker. Så att det har inte alltid varit så här som det är nu i USA. Och det som händer i USA och har hänt i USA kan inte direkt översättas till Sverige. Men det finns absolut element som vi måste prata om.
Ja, och liksom den kristna, eller den svenska kristna högern är ju influerad av den amerikanska kristna högern. På olika sätt, både religiöst och politiskt.
Och kulturellt.
Ja.
Och kulturellt.
Mm. För det som också är då, om vi fortsätter utgå från EFK. Kul att vi blev en folkbildningspodd om Evangeliska Frikyrkan. I did not see that coming. Men de tar ju både avstamp då i liksom Lausanne-deklarationen, den lokala rörelsen, men även alltså den baptistiska liksom, frikyrkan i Sverige. Det är ju liksom det svenska rötter på något vis. Så då är vi ju inne i det vi har pratat om tidigare, den svenska frikyrkans födelse och liksom att döpa vuxna fast det är olagligt. Utan...
Ja, men har vi pratat om det tidigare verkligen?
Ja, men det känns som att det har droppats flera gånger.
Ja,
det
här men med kan vi... demokratins... jag tänker att det finns en poäng att vi drar det igen i så fall nu. Att den frikyrkorörelse som den svenska kristna högern är sprungen ur startade av vanligt, enkelt, fattigt folk som gjorde uppror mot statskyrkan. Och döpte varandra som vuxna fast det inte var tillåtet och firade gudstjänst hemma fast det inte var tillåtet och delade nattvard hemma fast det inte var tillåtet.
Och gav varandra rösträtt. För det är det flödet som finns i det här första dopet i Valsvik. Att då är det ju en predikant som...
Nu får du tänka att alla som lyssnar på den här podden vet inte vad det första dopet i Valsvik är.
Ni vet väl att... Nej, okej då. Nej, men det här är det man säger är liksom frikyrkans start i Sverige på något vis. Och då är vi... Alltså de firade jubileum förra året. Jag tar en snabb googlingspaus bara så jag kan droppa. 1848, vad är vi då? Är det 125 eller?
Jag vet inte. Amen. Jag firade inte detta.
Nej, men 1848, hur länge sedan är det nu?
Jaha.
Jag vet inte, jag firade inte.
I celebrate privately. Jo, nej men det som då händer för 175 år sedan i Valsvik är när den första liksom, baptistförsamlingen skapas. Då är det en grupp människor som vill döpas och vill framförallt göra detta utanför Svenska kyrkans makt. Man tycker att det här är rimligt, det här borde vi få göra själva. Baptismen fanns ju internationellt, men det är nu det liksom kommer till Sverige, så att säga. Och det som händer är att de här vuxna människorna, de samlas vid sjön på natten, för det sker sig i hemlighet. De döps och sen går de till det lilla huset som finns i närheten och så bildar de den första baptistförsamlingen där både män och kvinnor får rösta. Det här är liksom första gången det här händer på svensk mark. Så att det här är så intimt förknippat, liksom, både dopet, bemyndigandet av varandra och sen att man skapar en församling där alla har rösträtt. Det här är liksom långt innan det här händer liksom, svensk demokrati. Så att man kan inte separera de här bitarna. Och det här är liksom vanliga människor som riskerar fängelsestraff. Jag tror den här personen som förrättar dopen har ju varit landsförvisad innan och liksom verkligen levt under en förtryckande statsmakt. Men vi måste få bemyndiga folket, vilket jag tänker är en klassisk liksom, vänsteridé. Liksom. Människor ska ha rätt att organisera sig och man behöver få göra det bortanför eliten. Liksom.
Ja, och att det här var liksom ju en kamp för religionsfrihet som det tog ganska lång tid innan man fick i Sverige.
Och sen så har väl frikyrkan haft en pågående liksom relation med både liberala krafter och arbetarklassen ut och in alltså sen dess att det är där som frikyrkan har engagerat sig ganska mycket politiskt i början av demokratin.
Liksom. Det är så, det har liksom vuxit fram och då det som medlemmarna bestämmer ju vad man ska engagera sig i och då är det här som drabbade dem. Liksom. Då är liksom en utbredd alkoholism, det är analfabetism och sådär. Så då blir det ju rimligt att nu måste vi läsa tillsammans, vi ska utbilda varandra, vi ska bli nyktra, vi ska liksom upprätta varandra på ett sätt som staten och eliten inte gör och inte möjligen vill. Heller liksom. Så det är inte så heller att kyrkan engagerar sig i en förtryckt underklass utan kyrkan och frikyrkan är en förtryckt underklass och organiserar sig själva och gör då på sikt en kollektiv klassresa. Alltså, det begreppet vet jag att jag nämnt någon gång. Alltså frikyrkans klassresa, det kommer ju utifrån det då. Alltså när vanliga människor får utbildning och de får organisera sig, de får träffa varandra, de får nätverka, de får högre självförtroende och självkänsla allt vad det där är. Så ja, då lyfter man ju varann liksom. Utifrån att man bygger starkare communities och man får bildning.
Mm.
Ja, men och jag tänker, det handlade ju inte om att man fick, utan det handlade ju om att man gav varandra det.
Ja,
och att man skapade en egen demokratisk organisation som krävde att alla medlemmar bildades om demokrati som arbetsform. Och också med den här liksom, med den liksom frikyrkans fokus på den personliga relationen till Gud och den personliga omvändelsen, så ställs ju också krav på den enskilda att kunna läsa och förstå Bibeln och kunna samtala.
Precis, och det är också så här, allas rätt att läsa, allas rätt att själv få ta till sig det här, allas rätt att själv få ta ställning, bestämma när man ska döpas och sånt där. Så det är ju, det blir en kamp för fri och rättigheter som sker samtidigt som arbetarklassen organiserar sig med fackförbunden liksom.
Ja, men och här är det ju en överlappning. Jag tänker att det inte går att säga där arbetarklassen och här kyrkorörelsen, utan de går in i varandra. Men att det i frikyrkan, precis som i vissa andra folkrörelser, såklart också fanns det så starkt, och det här sa du, Henrik, skötsamhetsideal, att hand i hand med den religiösa omvändelsen så fanns också det här att sluta dricka alkohol, sluta spela med pengar, och att det här kan vi, jag tycker det är intressant, för någonting som man först gjorde då som ett sätt att befria, alltså det var ju till befrielse, man såg att så här, vi är förslavade under alkoholen, vi spelar bort våra pengar, nu kommer vi överens om i den här rörelsen att det här ska vi sluta med för att våra liv kommer bli bättre, och det här skötsamhetsidealet lever ju kvar i frikyrkan och har blivit någonting förtryckande istället. Om vi nu ska prata om frikyrkans klassresa och vad kommer den kristna högern från, så finns det ju element i den här tidiga liksom, befrielserörelsen, eller vad vi ska kalla det, som idag har liksom lever kvar i den kristna högern på ett helt annat sätt.
Ja, men det har gått ifrån att vara alltså, akuta, alltså svar på akuta samhällsproblem till att det handlar snarare om liksom värdekonservativ moral och identitet. Alltså, om man skulle se till vad är våra akuta sociala frågor idag, då är ju inte det liksom i Sverige analfabetism eller liksom en vidspredd alkoholism. Men jag är jätteglad över liksom nykterhetsnormen som ändå finns i frikyrkan. Jag tror att det är bra att det finns sådana arenor liksom. Men jag tror kanske inte att det är där vi egentligen borde lägga krutet. Och det säger ju någonting kanske också om hur den här rörelsen har stannat upp liksom.
Ja, men och att frikyrkan har gjort en klass...
Radikala frågor
och
hoppa på nykterhetsrörelse. Wow, wow.
Nej, men att frikyrkan har gjort en klassresa från att ha varit människor som organiserar sig utifrån sin gemensamma utsatthet till att idag till stor del bestå av en medelklass och till viss del också av företagare. Jag tänker att det om frikyrkan liksom back in the days frågade sig vilka är de utsatta i samhället, så var svaret, ja men det är vi. Men om frikyrkan idag frågar sig vilka är de utsatta, så är det inte vi som i majoriteten i frikyrkan. Så svaret på utsattheten blir inte att majoriteten i frikyrkan ska få det bättre, utan svaret blir ju att majoriteten av frikyrkligheten behöver göra avkall på sina privilegier.
Ja, men exakt. Preach.
Alltså, den här frågan om utsatthet är ganska central i hur vi ser nu på, eller hur folk inom frikyrkan ser på sig själva ganska ofta. Vi är en utsatt minoritet, så. Men var inte grejen då i liksom frikyrkan och demokratins vagga, både med frikyrkan och med arbetarrörelsen, att man snarare kanske eller både och, men också organiserar sig utifrån gemensamma intressen, och när man lyfter, när man liksom och så var det också liksom, men frikyrkan, de hade liksom ett, de såg ett enormt behov av de här det som de byggde, att liksom det skulle, man hade gemensamma intressen med då folk i arbetarrörelsen, att kunna ha mötesfrihet, att kunna ha, praktisera liksom egen bestämmande på olika sätt. Och man kopplade tillsammans varandras rörelser. Okej. Okay. Och de har också delvis gemensamma bokstäverna också. Alltså. Och allt mer med att Sverige har medelklassifierats, eller att liksom arbetarklassen har blivit mindre, så man ser mindre gemensamma intressen liksom, för att medelklassbegreppet är en så avpolitiserad grej. Man ser inte att man är i ett sammanhang längre som del av medelklassen. Man ser sig mest som en individuell konsument i ett stort hav av liksom, vad ska jag konsumera, vad ska jag göra för att uttrycka min identitet, hur ska jag visa mig bättre än andra liksom, ja. Så snarare kanske det är att i takt med att Sverige har förändrats och att medelklassen har blivit en större andel av befolkningen, så är det svårare att se gemensamma intressen med sin nästa liksom, som tidigare var då det som arbetarklassen var bra på. Och jag tror också frikyrkan i sin vagga var bra på att man liksom kopplade och skapade koalitioner för att utmana makten liksom.
Men det handlar ju också om, alltså jag tänker att det handlar inte bara om liksom vilka, huruvida den faktiska medelklassen har vuxit, utan hur klassmedvetandet ser ut bland gemene person. För att arbetarklassen är fortfarande stor, men många i arbetarklassen identifierar sig inte som arbetarklass och gör inte gemensam sak, utan man ser sig som medelklass. För att den liksom medelklassens kulturella hegemoni är så stark.
Och förklara vad det betyder.
Nej, men att medelklassens liksom, vad ska man säga, kultur och normer och smak är så, anses vara någonting allmänt och som någonting alla vill ha och bör vilja ha. Och någonting man identifierar sig med och vill vara en del av. Alltså jag kommer inte ihåg, det finns ju någon sån studie av liksom hur stor den faktiska arbetarklassen är sett till liksom, ur ett ekonomiskt perspektiv. Och vad man har för, vad man arbetar med. Och sen hur stor del av den gruppen som identifierar sig som arbetarklass. Och då är det en ganska stor del av den gruppen som identifierar sig som medelklass. Av någon anledning. Och då tänker jag att det är liksom en kulturell tillhörighet man menar.
Det gjordes ju en antologi av tankesmedjan Katalys.
Det är den jag tänker på.
Och där har man ju slightly liksom omdefinierat arbetarklassbegreppet. Eller man har tagit in liksom det man kanske kallar så här lägre, vad säger man, lägre kvalificerad tjänstemanna delen liksom. Alltså när man delar in liksom vilka typer av yrken folk har. För att tidigare så kanske inte det ansågs som ett arbetarklassyrke, men tänk till exempel telefonförsäljare. Det kanske inte traditionellt ses som arbetarklass, utan inom en sektor som ses som medelklass. Man kanske har en identifiering i medelklassen, men man har ungefär inget inflytande över sin arbetssituation. Man stämplar in, man har då, liksom, det är ganska mycket som känns igen i traditionell arbetarklass, men man har inte den här historiska kopplingen till arbetarklass liksom, indelningen. Så. Och där så, när man tar in sådana typer av grupper i begreppet, då är ändå arbetarklassen någonting på 45% eller någonting, hittade de. Så det är en ganska stor grupp i samhället som är arbetarklass eller har då jobb där man känner igen liksom mönstren från den traditionella arbetarklassen i det här nya samhället som vi har, som där många människor inte har så bra inflytande över sin arbetssituation till exempel och sådär. Och det är verkligen som du säger en del förklaring att man inte riktigt förstår att man är arbetarklass och inte identifierar sig med andra som har det. För att man har det, dragningskraften i den kulturella dragningskraften i medelklassbegreppet är så dominant kanske.
Ja, men och har gjorts dominant politiskt, tänker jag. Mm. För att det handlar inte bara om att så här, det finns väl inget självändamål i att kalla sig arbetarklass bara för att man har en viss typ av, att ens lönearbete har vissa villkor som man delar med andra, utan syftet är ju att så här, identifiera det som ett problem och att göra gemensam sak med andra och att förändra arbetets villkor. Och det förhindras ju om vi förleds att fokusera på annat.
Ja, men, och det ligger ju förstås liksom i maktens intresse att vi ska se oss som konsumenter och inte som del av ett kollektiv. Det är där jag tänker liksom också i baksidan med liksom betoningen på de individuella rättigheterna som finns i den historiska frikyrkan kring att ha rätt att läsa Bibeln och allt det där. Alltså, betoningen på den individuella frigörelse lånar sig så väl till liksom, också individualismen och egoismen i kapitalismen. Alltså, det är inte konstigt att man landar i att du är också då en konsument och du har rätt till att se dig själv som konsument och rätt till olika saker. Och det är där jag tänker att man, alltså det frikyrkan liksom, även om man inte är medveten om att man gör resan eller om man inte är mån om den eller om att man bara liksom är rätt glad över att man gör det. Alltså att man tappar bort liksom behovet av solidaritet, behovet av att liksom vara öppna för alla. Mm. Samtidigt har ju så här, kyrkan har ju aldrig tappat liksom, ska man säga, ett socialt evangelium, alltså en vilja att liksom hjälpa folk, men det reduceras till välgörenhet och blir det inte liksom för vi behöver det. Liksom. Det handlar om dem. Liksom.
Men det är det här jag tycker är dubbelt i, och det är det här jag tänker att vi inte ska förenkla när vi pratar om kyrkan, att det finns ju i kyrkan, även om det, jag håller med om att det ofta blir välgörenhet, så finns det ändå ett personligt engagemang hos många i kyrkan, och även i den kristna högern så finns det ett personligt engagemang för utsatta. Sen kan man ifrågasätta liksom ideologin bakom, eller liksom hur man ser på sin relation till, om man gör det i solidaritet med eller från ett ovanifrån perspektiv. Men det var det här bland annat som jag tänkte kanske skiljer den kristna högern från den sekulära högern. Mm. Att det finns någon så här omsorgsideal ändå som ibland ligger väldigt nära någonting som vi skulle kalla för vänster.
Det jag tänker är den stora skillnaden är att man är väldigt ovillig att prata om det i termer av liksom strukturell orättvisa.
Ja,
vill jag
prata precis.
Ekonomi vill jag liksom, för att det känns obekvämt. Och man värderar alltid, säger jag nu, alltså de här klassiska värdekonservativa privatmoraliska frågorna högre än att prata liksom social utsatthet. Man är liksom fine med fattigdom så länge ingen får göra abort. Ja, nu förstår jag menar.
Ja, men jag tror inte man är fine med fattigdom heller. Eller så här, jag tror inte alla, nu är det inte så att jag ska ta den kristna högern i försvar, men jag tror inte att vi kan säga att alla som vi betecknar som kristen höger är fine med fattigdom. Men däremot kanske man tänker att ja, men jag bidrar till fattigdomsbekämpning genom att jag tjänar så sjukt mycket pengar i mitt småländska företag. Så att jag kan bidra med en del av de här pengarna jag tjänar.
Just det, man tänker, så jag ger extra mycket kollekt, inte jag borde betala extra mycket skatt.
Nej, men och här tycker jag också det finns en sak som vi kan kanske behöva reda ut, att det beror kanske också på vad vi pratar om för typ av vänster, för att frikyrkan har ju vuxit fram i opposition mot svenska staten. Och som vi sa, att tidiga frikyrkliga bröt mot en hel del lagar. Och var väldigt kritiska till både kyrkans och statens auktoritet. Och det här lever ju också kvar i vissa delar av frikyrkan i alla fall. Och här har vi tre och den kristna personen i den kristna vänstern lite olika perspektiv på relationen till staten och hur den bör se ut. Så det är inte heller kanske hela den kristna vänstern som säger att så här, vi ska betala skatt. Det är det som är lösningen. Så vissa ur den kristna vänstern kanske delar liksom delar vissa ideologiska utgångspunkter med personer i den kristna högern för att man tänker att den här omfördelningen inte ska ske genom staten.
Kan du göra en lite mer...
Det finns någon sorts hästsko-teori här med...
Nej, det är inte det jag försöker göra.
Kristna anarkister och vad heter det? Såhär, vad heter det? Nattväktarstat-kristna.
Elin kommer ut som anarkokapitalist. Oväntat.
Nej. För skillnaden jag tror jag fortfarande är. Om jag får säga vad skillnaden alltid är mellan höger och vänster är ju viljan att se orättvisa som strukturellt. Och som någonting som ska förändras strukturellt och inte på en individnivå. Men också att se sin egen del i de här strukturerna. Och om man tänker att man löser problem med orättvisa genom att starta ett företag och ge lite av sin avkastning till fattiga människor, då är man ju höger.
Ja.
Men jag vill bara komplicera det här med liksom, ska pengar omfördelas genom att vi betalar skatt till staten. Det kan man ju ha olika åsikter om.
Men jag tycker också ett bra exempel på det här med att den kristna då, så kallad högern, inte automatiskt hänger på högern liksom, i många frågor. Ett sådant exempel var, jag minns för något år sedan eller två, så skrev någon så här, av de där jobbiga högerskribenterna på någon sekulär tidning då, att han hade gått till Klara kyrka, jag vet inte om ni läser det här.
Nej.
Och han hade blivit så förnärmad av att det liksom var typ folk som såg lite så här hemlösa ut som förstörde hans liksom själsliga upplevelse av att få gå in i en vacker kyrka som ett kulturarv och fira gudstjänst, att de störde och så här. Och de som vet, Klara kyrka i Stockholm har ett mycket socialt arbete och har liksom väldigt mycket folk från olika walks of life så att säga, som är med i kyrkan, som får ta plats i kyrkan och sådär. Det gillade inte han. Men han kritiserade det för att han har någon sorts medelklassrätt att bara gå in i en kyrka som ett museum och sitta och mysa liksom. När han skrev om det, då hoppar ju liksom de här högerkristna på honom och säger, du ska inte ha något där att göra om du inte kan liksom sitta bredvid en hemlös person. Det är ett ganska bra exempel på, eller de kanske inte säger, du ska inte ha något där att göra. De säger, vänd dig vid att sitta bredvid någon som är hemlös och inte luktar liksom, luktar jättegott. Liksom.
Men det här är ett bra exempel ur flera perspektiv, för Klara är ju också en väldigt konservativ församling.
Precis. Det finns
samtidigt. Det var ju ett exempel ganska nyligen också, där en liberal riksdagsledamot gick ut och sa, kyrkor sluta döpa asylsökande.
Ja. Det ska han inte gjort.
För det är dumt liksom. För de bara ljuger ish liksom. Tänk på att så här, det är svårt för dem då att komma tillbaka till sina hemländer och bla bla bla. Det är jättemärkligt. Jag tänker att det är en testballong för att se så här, är det läge nu att börja liksom? Det är kul att det är en från Liberalerna som ju springer ur samma frikyrkliga väckelse liksom. Det är, samma människor väldigt ofta liksom. Men också då se vilka är det som protesterar. Okej, då är det alla liksom. Och liksom tokkonservativa kristna är också ute då att så här, men käften liksom så här, är ut och vimsa. Och där behöver man också ha med sig, inom vissa frågor så är man ju typ allierad liksom. Även fast man också, har jag märkt, mån om att prata om en human flyktingpolitik, men man vill inte kritisera regeringen just nu. Utan man försöker göra båda sakerna samtidigt, vilket är lite svårt. Liksom. Men,
vilka är de här man? Förlåt, jag hänger inte med.
Den kristna högern som är ute och svänger i debatten kring typ det här. Tänker jag på tidningen Dagen och sådär. Jag märker att de också är måna om att inte kritisera regeringen. Där Kristdemokraterna ingår och Dagen är en kristdemokratisk tidning. Man har det lite prekärt, men man är ändå liksom mån om att betona. Men där tänker jag igen.
Det är en balansakt för tidningen Dagen.
Ja, shout out.
Och då ska man ändå säga, om man ska lägga kristna högern i perspektiv, så är ju tidningen Dagen den största kristna tidningen i det medielandskapet. Och den mest liksom centrala punkten när det kommer till dagstidningsvärlden där, väl.
Mm. Och grundat av samma snubbe som grundade Kristdemokraterna och Pingströrelsen, ja. Levi Petrus.
Mm.
Shout out.
Så shout, men så det säger också en del om lite vart medielandskapet är lutar när det kommer till kristna tidningar och så. Och sen har vi har Sändaren som en annan kristen tidning som inte alls lika stor, väl. Jag har inte upplagan på liksom uppgooglad nu, men den är inte alls lika stor. Den är kanske lite mer kopplad till då Ekumenkyrkan. Och sen så har vi Kyrkans Tidning som är kopplad till Svenska kyrkan mer. Och sen har vi Världen Idag som är kopplad till Trosrörelsen. Shout out!
Eller?
Och den är ju, det är lite mer så här direkt import från kristen konspirationshöger, yeah, i många fall.
Ja, och är ofta superrasistisk till exempel.
Och också så här, alla vänster är besatta av demoner. Det är liksom en rimlig ståndpunkt att föra fram i Världen Idag.
är det på den nivån verkligen?
Jag har sett det, jag har läst
Jag har sett det, jag har läst det, jag hatar det.
Sen har vi ju Hemmets Vän. Vem läser Hemmets Vän?
Hemmets Vän, throwback.
Men den finns
den? Ja, den finns. Och sen finns det lite så andra, alltså, andra plattformar så. Men det är även stora. Och Dagen har ändå liksom, om kristna vill debattera en fråga, så är det i Dagen. Och då blir det liksom alltid att det görs ju lite då på ett högerkristet alltså högerkristna villkor, även fast man kan prata om absolut vad som helst på den debattsidan, eller det mesta.
Ja, kanske inte vad som helst. Ja. Men jag tänker att vi kan också säga både om Dagen och Kristdemokraterna att precis som det har skett en högervridning av hela samhället, alltså det sekulära samhället, så är ju, alltså Kristdemokraterna idag är ju inte vad Kristdemokraterna var när Levi Petrus grundade.
Nej, precis.
Och det är ju många som har varit kristdemokrater som har lämnat.
Mm. Ja, och det här är liksom de senaste 10-15 åren. Mm. Så det är liksom inte ens en förflyttning över lång tid.
Nej,
det är liksom Ebba Busch-eran, så att säga.
Men precis. Så att vi inte liksom går och tror att det alltid har varit så här. Utan den kristna högern i Sverige har ju förändrats.
Mm.
Och det ska väl sägas att nu finns det ingen så här direkt vänsterledarrepresentation, vad jag skulle säga, i kristna. Jag har inte gjort en så här superanalys av ledarredaktioner i kristna tidningar, men där finns ingen så här jättevänsterrepresentation. Men det kristna medielandskapet är ju ganska överens med det svenska medielandskapet. För där det är ju främst borgerliga, liberala, alltså konservativa ledarredaktioner. Ett fåtal socialdemokratiska eller arbetarredaktioner, men det är ju stark övervikt mot höger i medielandskapet där.
Mm.
Och tankesmedjor, verkligen så. De utspenderar ju vänstertankesmedjor med liksom 10 gånger. Så det är ju ungefär så här i samhället, ska sägas. Även fast många tänker att vi lever i något sorts vänstersamhälle. Men
inte riktigt. Nej, men precis. Så att det kristna medielandskapet stämmer ganska väl överens, är en spegling av
det kan man säga, även fast liksom man inte kan översätta då frågerna exakt som vi har pratat om.
Nej, men precis.
Ja, men definitivt. Men det som är intressant tycker jag är att en tidning då som så här, vi är på kristen grund och sådär, då säger man ju också att vi står för liksom eviga värden och liksom sådär.
Mm.
Vilket är intressant när man också så tydligt är del av samma förflyttning. Alltså, vilket är intressant och lite obekvämt när man påpekar det, liksom. Alltså, hur mycket retoriken ändå kan skifta, liksom. Men man tänker att man någonstans är immun mot det eftersom man också är kristna.
Mm.
Liksom.
Mm. Ja, men precis, och då finns det ju även bland kristna en idé om att så här har kristen värdekonservatism alltid sett ut, till exempel. Vilket är intressant.
Mm.
Absolut intressant. Och jag tror att det är liksom en bra ingång för liksom samtal och dialog och möjligen debatt. Alltså just där, ja, men vad är det egentligen som vi alltid har stått för? Alltså, det tycker jag är intressant med Svenska kyrkan som vi inte har tagit upp här. Jag skulle ju inte säga att det är liksom en vänsterkyrka liksom, eller att det är så tydligt i vänsterperspektiv, men de har liksom blivit det. Men det är ju för att samhället har förflyttat civillångt till höger och Svenska kyrkan är liksom trögrörliga. Liksom. Jag tycker det är så spännande när man klagade för att vara vänsterextrem och har blivit det. Och Antje Jackelén och så färde ärkebiskopen bara, nej, vänta nu. Vi har alltid sagt de här grejerna. Vi har inte liksom plötsligt radikaliserats. Liksom. Det är för att vi fortfarande tycker att det är bra att behandla flyktingar som människor som vi nu utmålas till att vara vänsterradikala.
För det har blivit en extrem åsikt.
Men exakt. Och det där blir liksom en utmaning för en frikyrka som gärna vill, som jag varit inne på tidigare, liksom hålla sig väl med världens makt, för att det är så man tänker att man blir framgångsrik och liksom man vill känna sig accepterad och liksom så av samhället. Att då kommer vi också tystna om saker som blir obekväma, om samhället tycker att de är obekväma. Alltså om det politiska priset blir för högt, då kommer vi tystna om det.
Jag menar, och har redan tystnat.
Absolut, absolut. Och liksom är inte med på att det händer.
Alltså, kristet motstånd mot en inhuman asylpolitik, det, alltså, det är förvånansvärt tyst från kyrkan på den fronten.
Precis. Jämfört med bara 10 år sedan.
Ja!
Men om man säger så här då, jag tänker en del av det här när då medielandskapet och vissa aspekter inom kyrkan är ganska högervridet, och det skapar då en bild av vilka frågor som man kan lyfta och inte, och vilka frågor som man kan vädra inom det kyrkliga, så är det nog så att många kristna som har vänstertendenser eller som identifierar sig som mer åt vänster, att man liksom, man tar inte de frågorna inom det kyrkliga, utan man kanske har en del av sig inom det kyrkliga och sen så kan man engagera det vänstra liksom utanför kyrkan.
Man vänstrar,
man kan vänstra med kyrkan. Nej. Och det är ju lite tråkigt, men så är det nog på många sätt. Man tar vänsterfrågorna, alltså kanske den mer strukturella analysen, det gör nog människor, men de tar inte det inom sina kyrkliga sammanhang. Man kanske gör det någon annanstans. Och där tänker jag vi liksom måste öppna upp och skapa det förtroendet att vi kan ta såna här strukturella frågor eller klassfrågor så inom vår kyrkliga identitet. Det får plats, och det måste liksom, vi måste koppla ihop de här delarna.
Jag tror att det är nyckel där, för jag håller med dig i viss mån. Jag tror att många jobbar med vänsterfrågor inom kyrkan, men man använder inte liksom begrepp och liksom retorik och språk, men man gör det, men man är liksom rädd inför att säga saker som klass eller klassmedvetenhet eller liksom sådana saker. Det minns jag var inne på liksom tidigt ibland de första avsnitten, varför jag tänker att den här podden behövs, är just att öka bekvämligheten och benämna de här sakerna och prata om på de här sätten. Att liksom våga använda jargongen och liksom analysverktygen och allt det, även inom kyrkan. För liksom budskapet är inte ovant, men liksom analysen är lite skavig, för då riskerar man att behöva titta på sig själv också. Alltså.
Precis. Alltså, klassmedvetenhet och så, det handlar inte bara om liksom att man själv är dålig på att lyfta det, utan det handlar om liksom vilka sammanhang man är i, och om ens person låter, alltså om det finns plats för en att utveckla sin klassmedvetenhet, om man säger så. Och till exempel, även fast man är del av medelklassen som jag är till exempel, om man har vissa tjänstemannayrken som jag kopplar ihop ganska starkt med frikyrkan, till exempel arbete i offentlig sektor, om man är sjuksköterska eller liksom, jobbar med socialarbetare, socionom, psykolog, såna, alltså där är liksom, man är del av medelklassen, men man har varit del i en förändring i Sverige när ens arbetsförhållanden, en arbetssituation och ens professionalitet har underminerats. Så att göra gemensam sak med andra delar i samhället och tillsammans med arbetarklassen är det enda sättet för att få en förändring, tycker jag, till det bättre. och att utmana till exempel då urgröpningen av ens alltså av den offentliga sektorn, privatiseringar, new public management, det här sättet att underminera folks egna professionalitet för att man ska liksom mäta allting. Och så att jag tror att många inom frikyrkan skulle kunna upptäcka mer klassmedvetenhet så. Och att man, även fast man är del av medelklassen, så har man så mycket gemensamt med andra människor, till exempel i arbetarklassen, gentemot de som bestämmer att det ska vara så här, som det till stor del är kapitalet.
Ja, men och i din kristna tro och ditt lärjungaskap så har du mer gemensamt med arbetarklassen än med överheten. Rimligen. Liksom. Mm. Det är obekvämt, men det är också sant. Alltså du är liksom inte... jag tror att om man tar sitt lärjungaskap på allvar så behöver man förstå att det är så det liksom... att du förstår det är så det ligger till. Det finns ju något sånt citat. Det var en politisk filosof som fick frågan varför med USAs alla klassklyftor och liksom fattigdom, varför röstar folk emot sina egna intressen så tydligt? Alltså varför är en arbetarklass i USA ofta höger? Och svaret då blev att men man ser ju inte sig själv som arbetarklass utan bara som en så här temporärt utblottad miljonär. Apropå identifikationen och hur man ser sig själv liksom.
Men jag tänker att vi inte får fastna i liksom, arbetar man som sjuksköterska och har dåliga arbetsvillkor så suger det såklart, och jag tycker man ska gå samman och förändra de villkoren och att man ska solidarisera med folk som har ännu sämre arbetsvillkor. Men jag tänker att vi får inte glömma att det finns liksom av den här stora andelen av befolkningen i Sverige som är arbetarklass, så har vi en stor del som lever under total prekära villkor och exploateras något oerhört av kapitalet. Migrantarbetare inte minst, som bokstavligen riskerar sina liv när de går till arbetet.
Och liksom folk som jobbar i byggsektorn som kommer ut från Sverige kanske och jobbar i underentreprenörroller liksom, och som dör i liksom siffror som är helt oacceptabla.
Ja, men precis, och där tänker jag att de här medelklassförsamlingarna som vi, många av oss, rör oss i, vi saknar helt kontakt med verkligheten. För att vi delar inte nattvardsbord med migrantarbetaren vars kompis dog i en arbetsplatsolycka igår. Liksom. Så liksom, göra gemensam sak, ja. Men också, alltså, vi behöver vidga vår föreställning om vem som är vår nästa.
Liksom. Mm. Mm. Verkligen.
Och vad orsaken till vår nästas utsatthet är.
Och det tänker jag väl, det är väl det handlar om, att liksom söka då på något sätt liksom koalitioner över då klassgränser, till exempel arbetsklass, medelklass, om man skulle prata de termerna. För då ser man varandras, alltså man ser gemensamma intressen gentemot de beslutsstrukturer som har skapat en försämring också för medelklassen. Men man ser också, man ser ju liksom man ser ju sin nästa mer när man identifierar sig mer gentemot, alltså man vänder sig mer för att se då mer arbetarklassens villkor istället för att ställa sig blindt på att titta uppåt hela tiden liksom, till att tro att man är del av en medelklass, övre medelklass, och tro att man kan vara del av liksom managementgänget liksom.
Men för att knyta ihop de här frågorna om den kristna högern och om frikyrkans gemensamma klassresa, så tänk, ett problem som jag har identifierat, det här är ett personligt problem, och det är en lite förenklad bild av landskapet, men jag tänker att det ändå säger någonting. Jag tycker mig se i alla fall att, precis som vi har varit inne på, att de församlingar som har det mest radikala sociala engagemanget och där församlingarna är som mest liksom blandade sett till bakgrund och inkomst kanske också, är konservativa församlingar. Och mer progressiva församlingar som kanske har en teologi som jag skulle säga att jag kan liksom stämma in i. Och där vi kanske får höra predikningar som känns lite politiskt radikala i alla fall. Där är medlemmarna till stor del vit medelklass. Och där saknas levd erfarenhet av den utsatthet som vi kritiserar. Jag vet inte om ni håller med mig om den här bilden, men jag tycker mig se det här. Så att där det mest radikala sociala arbetet finns saknas en strukturkritik. Och där kan det också frodas ganska obehagliga värdekonservativa frågor som också kanske villkorar det här sociala arbetet.
Ja, verkligen. Jag känner igen det. Helt klart.
Jo, nej, men det är jag också. Sen finns det liksom förstås undantag från det. Men jag tror att det finns något i det. Jag kan också tänka mig att det ofta är liksom de församlingar jag stöter på som är mer liksom progressiva i liksom teologi och sånt där också är företrädesvis akademiker i församlingar. Och det kanske ligger något i det, liksom, att då är man ännu mer isolerad från vanliga människor, höll jag på att säga. Så absolut. Men tror vi att vi kan sammanfatta detta i ett kärnfullt budskap som ju ändå är någon slags mission med denna podd? Vad är vårt budskap till den kristna högen och kyrkan?
Men jag bryr mig, grejen är att vi pratar nu om kristna högen och jag tycker det är jätteviktigt för att definiera lite och speciellt definiera för våra de lyssnarna som vi faktiskt ändå har att man vet begreppen och att man vet så här, det är det här vi pratar om. Men jag personligen så är jag i ett läge där jag could care less liksom. Och en anledning till att vi sitter och pratar här istället för att skriva debattartiklar på dagens debattsida är att jag vill relatera mindre till den kristna högen och de frågorna. Och det är liksom det sättet att se på liksom frågorna. Så att jag tycker att mitt budskap är att jätteviktigt att vi har koll på vad vi pratar om och att vi pratar alltså, på ett kritiskt sätt om de här processerna kring liksom medelklassens eller oss kristna och den kristna i medelklassen. Men jag bryr mig inte jättemycket om den kristna högen, om man säger så. Jag tycker det är en irrelevant kraft när det kommer till var samhället är på väg.
Men jag tänker snarare till att vi har ett budskap till alla som inte liksom starkt identifierar sig som kristen höger. Att kristna som inte tillhör den här liksom mer vad ska man säga? Kristna som inte anser sig tillhöra den falangen kan ta tydligare och mer högljutt avstånd och tala om att det finns andra perspektiv, det finns andra kristna perspektiv på politik och på människor. Men också, jag tänker också att vårt budskap med hela den här podden är ju man behöver inte vara kristen bara för att man, eller förlåt, man behöver inte vara höger bara för att man är kristen.
Nej, men exakt.
Vilket jag till exempel växte upp och trodde. Men jag blev omvänd.
Halleluja. Kanske till och med i de här tiderna så måste kanske också budskapet vara att det är en återvändsgränd med den här kristna högern som vill på något sätt vara det fortfarande men ändå inte vara det i relation till var politiken är på väg just nu i samhället i stort. Det kommer vara svårare och svårare att försöka liksom vara kristen höger på ett meningsfullt sätt när man ska relatera till sådana där som han liberalen som gjorde sådana utspel eller man ska relatera till ett KD som man inte vet vad det har tagit vägen längre. Mm. Man ska försöka liksom utstaka någon så här, jo men vi kan vara en god höger. Men, alltså, ibland måste man faktiskt inse att vissa, det finns en återvändsgränd här. Liksom.
Mm.
Så det är min tanke också, att försöka liksom vara renlärig, höger, konservativ, kristen. Det blir väldigt svårt i, det här samhällsklimatet, för att människor råkar riktigt, riktigt illa ut på grund av den här politiken.
Precis.
Och det finns risk att det finns liksom en whitewash lite, högerpolitiken som nu sker, på grund av att man skapar någon så här, vi är den goda delen av högern.
Mm. Mm. Men det finns ju ingen god del av högern idag.
Alltså, jag vet inte, man kan säkert komma till olika slutsatser rent politiskt, men det finns en väldigt, väldigt stor risk att man är del av whitewash, liksom i en, någon sorts process för att whitewasha en politik som bygger på ren och skär rasism och exploatering av fattiga i samhället. Mm. Och det måste vi säga liksom.
Mm. Ja, men, och det är nog det som mitt budskap också, att det här skavet som du nog känner i dig, om du har identifierat dig som höger och kristen eller bara liksom opolitiskt kristen, det är rimligt att du känner att det skaver. Det är rimligt att det gör ont i din själ och i ditt hjärta när du ser vart samhället är på väg och utvecklingen och retorik och hur människor far illa. Det är, liksom, det är en rimlig reaktion. Och mitt tips är att inte trycka inte ner det, utan hedra den smärtan och sätt dig i rörelse för att göra någonting åt det. Det finns fler vägar framåt än liksom att bli mer och mer apatisk och acceptera mer och mer. Liksom. Det finns andra perspektiv på lärjungaskap och kristendom som har vänsterprägel. Och du är varmt välkommen.
Det är bara att höra av dig till oss, så kan vi tipsa om olika gemenskaper.
Ja, men, exakt. Det finns på budskapet podcast på Instagram.
Det var vårt budskap här idag. Vi vill tacka så jättemycket för att du har lyssnat på oss, och hoppas att ni också vill lyssna framöver på kommande avsnitt. Och som sagt, om du vill komma i kontakt med oss och skriva, så kan du göra det på Instagram på budskapet podcast. Och vi släpper ett avsnitt till om några veckor, så tills dess, gå i frid och tjäna varandra med glädje.